Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Ja, podden heter Nemo möter en vän och det är torsdag och då vet ni vad som gäller. Bonusavsnitt. Ja, ett avsnitt som tidigare har varit låst bakom betalvägg släpps upp gratis för alla att lyssna på. Och veckans torsdags special är med den oefterhärmlige Henrik Brandau Jönsson. Ja, detta unika samtal från i vintras var faktiskt hans första stora intervju efter att stormat rejält kring Brandau för ett par år sedan. Så detta var kittlande, spännande och väldigt intressant. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når jag enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohydén.se. Men nu kör vi. Här kommer han, Henrik Brandau Jönsson. Då säger vi varmt välkommen till Nemo möter en vän, självaste Henrik Brandau Jönsson.
Tack ska du ha.
Hej.
Hej, hej.
Hur mår du?
Jag mår väldigt, väldigt bra.
Mm, vad härligt att höra. Du kommer kanske från några dagar härlig vistelse i Stockholm, anar jag.
Precis, i helgen varit ute på Helgö och besökte bland annat Rosenhill. Det här hippiekollektivet.
Mm-hmm. Vad gör man där?
Ja, alltså, de hade någon slags skördefest. Vi var bara där och tog en bär och kollade in läget.
Mm. Du du är stationerad i Brasilien. Ju. Och nu är du i Sverige. Hur länge är du i Sverige nu?
Alltså jag har varit i Sverige rätt länge. Jag har varit över en månad. Och ska vara två veckor till. Men jobbande. Så jag har haft liksom en månad semester och sen ska jag och på det jag ska träffa mitt förlag och sånt där.
Mm. Vad gillar du att vara i Sverige? Känns det, har du någonsin, om jag formulerar mig så här, har du någonsin ångrat att du tog lite pick och pack och stack? Att liksom, känner du? Känner du svensk eller brasiliansk?
Jag kan ju säga att jag har inte ångrat att jag flyttat till Rio. Va? Alltså det har när jag tog mig över Västerbron liksom, och såg den här dimman ligga. Och vet, så bygger de allt om i Stockholm. Det är liksom det är någonting bara, nu måste vi bygga om. Men var är det som jävligast att bygga om? Ja, men det är på Västerbron. Ja, men då tar vi Västerbron. Mm. Så att alla ska säga att vi jobbar. Rättare sagt, de jobbar inte. Nej, jag ska inte skälla på dem. Men alltså det och det är väl klart att i Rio har vi också gatarbete som aldrig tar slut. Men Rio är ju roligare.
Mm.
Så är det. Mm. Men jag känner ju ändå, liksom min första, jag var ju här med dottern först. Först var vi i London en vecka, sen var jag i Malmö. Så mina första 5 veckor i Sverige är alltid underbara. Liksom. Mm. Wow, träffa den vännen där och den. Oh, vad kul om öppet nytt ställe där. Och sen efter 5 veckor, shit. Då är det ju uppförsbacke liksom. Och det hamnar också om väder. Alltså nu har det blivit kallare. Så det var ju fint när jag kom. Och nu är det inte fint längre. Och då är det inte så roligt.
Det går så snabbt också det här med sommarslutet. Vi hade ju en ganska bra sommar här i Sverige. Som du är inne på. Men sen så bara är det tvärt plötsligt en vecka nu. Det här skiftet mellan augusti och september. Där det blir apmycket höst direkt. Och nu är det ju kallt liksom.
Ja, nu är det höst.
Ja. Men du, snuddade ju vid... du stack till Rio och jag tänker när jag hör Rio, jag är ju fördomsfull men, alla människor är väl det, men just det här med, jag tänker på kriminaliteten.
Ja.
Och det finns ett klipp på dig när du, är det din mobil som blir snodd på gatan där?
Mobilen, ja.
Det är Rio, eller hur?
Nej, det är Sao Paulo.
Okej.
Södra halvklotets största stad.
Mm. Är det värre kriminalitet i Sao Paulo?
Nej, det är det inte är. Eller nu, alltså, Rio har ju alltid, är ju alltid värst. Det är alla undersökningar och sånt där. Och Sao Paulo har alltid varit en skötsamma för de har oerhört bra ekonomi. Det är liksom det södra halvklotets största ekonomi också. Så att de har liksom aldrig behövt råna för de jobbar och tjänar pengar. Men sen under pandemin så försvann alla de här informella jobben. Då var det väldigt många som gav sig ut och började sno telefoner och sånt där. Och då sån här liksom Fedora-snobbar och tjejer med ryggsäck. Var en sån som försökte ta min telefon. Så jag blev ju chockad för jag har aldrig varit med om något kriminellt i Sao Paulo. Jag har varit väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Så att på 11 förmiddagen att någon ska försöka ta ens telefon. Det var liksom inget, what? Alltså hade det hänt i Rio så hade jag inte ens börjat skrika utan hade blivit, ja okej, de tog telefonen. Men i Sao Paulo, vad fan håller du på med? var där jag gick igång.
Du tänder också till på en nanosekund. Det går så snabbt, va? Jag tror vanliga människor kanske hade blivit lite chockad först och så här, vad som hände. Men du tänder till exakt samma sekund som mobilen blir tagen ur handen, skriker du.
Ja, men jag tror också för att jag var på helspänn i och med att jag spelade in en prata till DN. Så jag var väldigt, väldigt koncentrerad på det, att nu ska jag liksom säga rätt ord och ha fokus på allting, så liksom hjärnan var liksom på helspänn. Och så kommer den jäklen där och stör min inspelning. Vad fan! Blir du direkt då? Liksom.
Det låter exakt som i klippet, det är roligt. vi kan klippa in en snutt från klippet där, för det är ju det är ikoniskt.
Bra, det leder. Men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pengar så kära! Filar av puta! Pengar aldrig!
Nu är jag fördomsfull igen, men när man blir av med sin telefon på ett sånt sätt i Brasilien då, är det någon poäng med att polisanmäla och sånt eller?
Nej, det är det inte. Alltså ofta så är ju polisen själva, vet ju vem det är som rånar dem och tar dem och vem som är rånarna. Oftast jobbar de tillsammans. Men vill man ha ut pengar från försäkringsbolaget så måste man ha en polisanmälan. Vill man att det här ska synas i statistiken så ska man ju anmäla. Jag har aldrig anmält de gångerna jag blivit av någon telefon. Men det ska man väl egentligen göra. Men det är bara det att liksom, polisen är ju de...
Superkorrupt.
Ja, men de är ju nästan mer kriminella än de kriminella. Så det är så oerhört jobbigt. Och ja. Bara se dem sitta där, va, hur de bara skiter i den här anmälan. De bara tänker på hur mycket pengar de ska tjäna när de ska sälja det här kokainet som de har tagit från några knarklängor och ska själva sälja det. Liksom det är någonting annat som de är ockuperade av.
Ja, men känner man sig trygg då när man bor i typ världens mest kriminella stad? Känner du dig trygg?
Ja, alltså det är ju inte världens mest kriminella Nej. Stad. Du har så fördom att Rio nu är ju, ligger liksom på den här liksom 20 i topp i Brasilien. Rio är ju inte ens med där. Oh,
okay.
Utan de farliga städerna är liksom i Bahias inland och sånt där. Så det är inte, men det har ju varit väldigt kriminellt. Och jag har ju inte aldrig känt mig trygg i Rio liksom. Men det har ju också blivit som Hemingway säger, liksom grace under pressure. För att i och med att jag hela tiden måste vara på min vakt så blir livet lite mer intensivare, lite mer roligare. Det är inte bara att man drar på en fest och sen drar man hem därifrån, utan innan man går på fest så måste man planera hur fan ska jag ta mig där hemifrån sen. Att man måste liksom planera allting. Så att det är ju säkra, men det är ju fortfarande så här liksom, jag kommer ihåg när min dotter var liten liksom, när hon fyllde, hon är 21 liksom, hon var kanske 3, 4 år, 5 år, då sa min fru till henne så här, om det är så att du blir av med mamma och pappa och går när vi är i parken och sånt där, va, då går du inte till dem, och så pekar hon på polisen, utan letar upp en gammal tant istället, så kan hon hjälpa och hitta oss. Så att man lär barnen tidigt att inte lita på polisen. Och för mig som svensk liksom, även ifall vi är i Sverige idag också har kriminella eller korrupta poliser, så kommer jag ändå från ett Sverige när vi inte hade det liksom, när man faktiskt kan gå till polisen och fråga om saker. Och det bara, what helvete, alltså, berätta för sin dotter, kan inte gå till polisen om de träffar mamma och pappa. Det vill säga, har vi ett samhälle? Så att det har liksom, och sen har jag förstått att man bygger sitt egna samhälle i Brasil. Man kanske har man får se till så att man har andra kontakter om någonting händer så man kan få skydd och så.
Vilken kulturkrock.
Ja, kan man ju säga.
Och på tal om kulturkrockar så är det ju en snygg brygga in i den här frånvaron från offentligheten som du har haft i mer eller mindre ett år. För att när jag mejlade dig om podd, då skrev ju du det också, att du har inte gjort några framträdanden senaste året, och det här blir ju lite av din comeback i den svenska offentligheten.
Ja, men så är det faktiskt.
Smickrande för mig, måste jag säga. Varför valde du min podd då?
Nej, men det vet jag inte. Alltså, jag skulle vara med i Skavlans program. Skulle spela in i nästa vecka. Och det tyckte jag lät jättekul, liksom. Han ska ha ett nytt debattprogram och sånt där. Men sen kände jag så här, nej, jag ska inte sitta i tv och dra upp den här soppan igen liksom. Vad som hände förra året, nej, det är bättre att sitta och prata med Nemo.
Ja, fördelen med podd är ju att man får tid på sig, man får prata till punkt och man kan verkligen, ja, man förklarar saker. När du är med i tv så får du oftast ett instick här och där, och du får någon minut här och där, och det blir lätt, eller jag upplever det som att många av mina poddgäster tycker det är skönt att komma hit, för man får verkligen chansen att berätta det man behöver.
Ja.
Ja. Så jag tänker så här att jag tror många är nyfikna på hur har det här året varit för dig?
Alltså det har faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Jag tror nästan jag behövde den där. Det blir som en knäpp på näsan. Liksom. För jag hade ju lite hybris. Det hade gått så väldigt bra med min senaste bok, Saudage. att längta hem och bort på samma gång. Så att jag trodde liksom jag kunde säga vad jag ville, göra vad jag vill. Så här, så jag behövde nog en knäpp på näsan och ta det lugnt. Så att jag liksom, jag lugnat ner allt i mitt liv och koncentrerat mig på vad jag är bra på. Jag är ingen relationsexpert, jag är en reporter. Mm. Så jag har liksom ägnat detta år, jag har varit i Mexiko 2 gånger. Jag har intervjuat Claudia Sheinbaum, Mexikos president. Jag har träffat kartellmedlemmar, jag har träffat mammorna som begräver sina barns döda kroppar. Jag var i Buenos Aires och intervjuade motorsågsmannen, du vet han som gjorde Elon Musks motorsåg. Så jag har ju liksom koncentrerat mig på att göra det, egentligen det jag är bra på, att vara reporter och resa runt i Latinamerika. Jag var i Panama när Trump skulle liksom ta över kanalen, var jag och intervjuade hamnchefen där liksom. Så att det har liksom gjort att jag har liksom koncentrerat mig på det, på mitt jobb. Och allt det andra sånt där såret runt omkring, jag hade bara fått ligga liksom, och jag behöver liksom inte offentligheten på det sättet.
Nej, jag fattar. Och vad skönt att du känner så nu, men jag tänker att när det hände den här, vad ska man kalla det, någon slags miniskandal, men det krävs ju också så lite i dagens Sverige för att saker ska bli en folkstorm. Vi lever i ett sånt samhälle där det händer saker och alla tycker om det och folk måste ta parti. Man tycker antingen så, man tycker antingen så. Och tycker man ingenting, då är man själv boven liksom. Ja. Vilket är en väldigt märklig tid, kan jag uppleva. Att man, liksom så här, man måste ha åsikter om allting. Och om jag säger så här, vet du vad, jag vet inte vad jag ska tycka om det här, jag är för dåligt insatt. Då är man liksom en bov typ.
Man ska starka åsikter. Ja. Men det är polariseringen liksom som vi har även i politiken och sånt där. Vi polariseras, vilket gör att vi fördärvar liksom det dagliga samtalet, den dagliga samvaron. Sen kan jag säga så att det är ju inte så i alla länder. Alltså många länder är polariserade nu, men i Sverige så upplever jag att det är väldigt sådär, man ska tycka rätt. Och det är nästan så att folk säger inte vad de tycker och tänker. Nej. Så att, men det är, när jag är med mina vänner här i Sverige, då kan vi verkligen säga exakt vad vi tycker och tänker, för vi vet vem vi är. Men om man kommer i ett nytt sällskap så är det lite trevande. Och vad är det för jävla samhälle? Mm. Sitter och trevar liksom. Mm. Tråkig utveckling.
Ja, men när det här hände i alla fall, den här radiogrejen då, ni diskuterade egentligen osäkerhet i sängen ju. Och det blev någon slags internationell take på det. Att du en brasiliansk take på det kan man säga.
Ja.
Ja. Jag tror alla som lyssnar har mer eller mindre koll på vad som hände, så vi behöver inte gå in i själva incidenten, tänker jag. Men jag tänker på tiden efter. Förlorade du mycket uppdrag?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Nej.
Alltså det enda som hände, det var liksom att jag skulle ha en läsarresa till Portugal med DNs prenumeranter då, som var inplanerat i våren, och vi hade liksom inte sålt alla platserna än. Vi skulle göra det under hösten. Där tog vi bort annonsen. Mm. För att liksom det skulle inte förknippas med någonting annat, så tog vi bort annonsen. Och då låg den borta liksom i några veckor under då när folk liksom köper resor. Det här var väl liksom oktober. Så när den kom tillbaka innan var det liksom möt våren i Portugal med Henrik Brandao Jönsson. Och sen när annonsen kom tillbaka så var det möt våren i Portugal. Så. Men jag ska ha den resan i år igen, eller nästa vår. Så nu hoppas jag att folk anmäler sig och vill åka med mig till Portugal. Men då, det var liksom det enda jag tror att jag förlorade yrkesmässigt på detta.
Hur möttes du på sociala medier?
Det var ju en dag jag gick in och kollade på Instagram. Mm. Och efter det så gick jag ut och fick jag faktiskt en panikångestattack. Mm.
Var det så mycket skit alltså?
Det var så jävla mycket skit. Alltså, man var gröna spyor hela tiden. Liksom. Mm. Människor bara, vet, de bara sitter där och liksom, glömmer bort att jag också är en människa. Liksom. Och de har för mycket tid i sina liv. Kanske inte har det så roligt, så sitter de där spyr. Du vet när du tittar på sånt. Det har jag fått råd från andra. Man ska inte titta på det. Liksom. Men jag säger till, vad fan är detta? Liksom. Jag tänkte, nej, jag får gå ut och ta lite luft. Och går runt liksom i Humlegården liksom, bara känner, vad fan, nu håller jag på att svimma. Ska jag ringa 112 nu? Eller, liksom, det blir väldigt så här. Liksom, nej, vad fan. Så stack jag till 7-Eleven på hörnan där, köpte en halv liter Fanta och ett paket cig. Nu ska vi lugna ner oss liksom, så att jag klarade mig.
Mm. Ja, du sa inledningsvis när vi pratade om det här att det här året har varit bra för dig. Du fick tid för reflektion och du fick bromsa lite i din framgångssaga, i din hype kan man säga.
Precis. Mm.
Men kan du känna nu, idag, ett år senare, att du verkligen har börjat tänka annorlunda? Eller vidhåller du att det blev galna konsekvenser av en grej som du kanske inte tycker är så stor?
Ja, alltså jag tycker det var väldigt infantilt, alltså så, det var ju liksom korkat sagt av mig, det var väldigt sunkigt uttryckt, och jag sa det också i affekt, för att jag var ju så här, det var liksom två tjejer jag aldrig träffat för liksom, och så säger jag, ja men han kan väl gå till en sexolog, för att jag menar, jag har många väninnor, eller fall två väninnor som är sexologer, så jag vet liksom, det här hjälper liksom, och då dissas det förslaget som är ett seriöst förslag för mig liksom, och då säger de så här att, ja men det gillar inte män. Och jag är uppväxt så här att om två män sitter och studerar med en tjej och vi män säger att ja, sånt gillar inte tjejer, då blir det manschauvinism. Vi män sätter oss över kvinnor. Men de två satte sig över mig och sa att nej, men sånt gillar inte män. Hur vet ni det? Har ni varit män? Liksom. Och då blir jag förbannad och då slänger jag ur mig det här i någon slags mer eller mindre typ håll truten eller något sånt där. Så det är inte det liksom att jag står bakom sexköp i Köpenhamn. Det var mer liksom att bara släng mot det. Det är en jävla bisats. Det är sex ord. Så här, men det är sex ord som får oerhörda konsekvenser.
Mm. Men kände du dig rädd efter att nu kommer liksom allt rasa?
Ja.
Mm. Jag kan tänka mig det.
Mm.
För den här kraften när folket bestämmer sig för någonting, den är ju liksom, det är som en jävla, det är som en stor flodvåg som man typ inte kan stoppa ju.
Ja, jag visste så, men jag har ju så oerhört bra kompisar och vänner och kollegor. Så att jag kan säga, jag fick ju sånt oerhört stöd, och jag fick ju även stöd liksom från svenska allmänheten, så jag fick mer stöd än jag fick mottog. Men det är bara det där stödet, var inte så att de skickade massa hjärtan på Instagram, det var ju en del som gjorde också, men de som är arga är ju snabbare på spyorna.
Och de liksom hörs och de syns.
De hörs och de syns, de andra syns. Så de hör jag nu, så nu när jag är i Sverige, det har ju aldrig varit så många människor som har stoppat mig på gatan och vill ta selfies och krama och tacka för bra reportage jag gör och krönika jag skriver och böcker jag skriver och sånt där. Så jag känner ju verkligen kärlek. Men då var det ju svajande, för att jag menar, jag jobbar på Dagens Nyheter, det är en väldigt viktig dagstidning. De kan ju liksom inte ha en person på tidningen som skaffar för mycket polemik. Nu fick jag ju oerhört bra stöd från tidningen, liksom alla backade upp. Så att det är jag väldigt glad för. Så det har ju också gjort att okej, tack, nu fick jag kärlek där. Härligt. Precis när man behöver det.
Hur nervös var du när du fick snacka med någon chef på Dagens Nyheter?
Nej, men alltså jag var väl mer nervös på det här. Det var ju söndag det här hände ju.
Mm.
Jag var mer nervös på söndagkvällen. Jag gick på grodan med en polare.
Du gick ändå ut då. Det är jävla kaxigt alltså.
Ja, men jag kände, nej, men man blir ju tokig. Vi höll ju på med inspelningen idag av Alla mot alla.
Just det.
Och då satt jag på, jag kan inte sitta på ett hotellrum, det ska man inte göra liksom, när man mår dåligt, man ska ut liksom.
Mm.
Även ifall det är jobbigt, så vi satt på grodan och jag bara kände liksom, när vi skulle betala notan, så tänkte jag, jag tar notan, för jag tänkte att det här kan bli den sista notan jag tar i mitt liv.
Ja.
Det här, sen blir liksom fattigdom liksom. Jag förlorar alla mina uppdrag och sådär, så jag tog notan liksom. Och sen nu är jag tillbaka på grodan, och då tog jag notan igen som tack för allt stöd jag fick av honom.
På tal om Alla mot alla, så kan jag tänka mig att det också blev lite svårt när du var så pass skakad att sitta där och ändå vara så här glad och vara med och vara ditt vanliga charmiga jag, när du på insidan är jävligt orolig och rädd och uppriven liksom. Mm. När du dessutom sitter med Lina Thomsgård, som man skulle kunna tänka sig att hon är en sån person som skulle kunna bli jävligt arg på dig i sånt här sammanhang.
Precis.
Berätta lite om det.
Ja, men alltså det, ärligt talat så var det ju så här att det var bra att vi gjorde inspelningen då. För att du vet, när inspelningen går igång, då måste man sätta sin mobil på flight mode. Så att jag tittar ju inte i mobilen. Jag bara koncentrerar mig, och sen det är ju en tävling, så man måste liksom koncentrera hela hjärnan. Så att ärligt talat så tror jag det räddade mig, för att jag stängde av allt annat och bara koncentrerade mig på att svara rätt på frågorna, och sen fick en sånt oerhört bra stöd av Thomsgård. Lina var fantastisk, alltså riktig backa. Och givetvis tyckte hon att det var sunkigt uttryckt, det tycker jag själv också, tycker alla andra också. Men det innebär inte att vi inte kunde tävla tillsammans. Alltså hon har liksom rättviseförmedlingen, kvinnohistorisk, hon har mycket feminist kapital i sig. Men hon sa att ja, man har rätt att säga dumma saker ibland. Alltså hon blev inte en sån där infantil ryggmärgsreaktion, utan hon var liksom en människa.
Hon är inte lika kategorisk som de som spyr på Instagram.
Nej, men precis. Hon är en jävligt härlig människa.
Mm. Var du nervös att de skulle reagera annorlunda?
Alltså jag tänkte ju på kvällen där att det finns ju en chans. Eller
att det blir stelt i buren.
Nej, men nej. Det kan också bli att jag vill inte sitta med Brandon Jönsson.
Mm.
Alltså...
Ja, det har faktiskt hänt förut, råkar jag veta. För jag känner några som har varit med och i produktionen, att det har hänt att de bytt partners på grund av olika skav och olika tjafs liksom.
Ja. Ja. Nej, men så det fanns ju en risk där liksom att nej, jag kan inte sitta med Brandon Jönsson. Men då hade vi redan spelat in liksom 4-5 program eller sånt där. Och sen... det här var liksom, hon såg inte så allvarligt på detta, så att vi bara körde vidare.
Tror du att hon fick några reaktioner för att hon inte aktivt tog avstånd för det från det?
Ja, det kan hon säkert ha fått. Alltså när den här mobben går igång liksom, då skördar de inga medel. De kan ju döda sig själva också liksom. Mm. Så att det tror jag nog hon fått. Men jag vet att svenskan ringde henne och frågade, hur kan du sitta i buren med Brenda Jönsson? Och då svarar hon sånt här typ att ja, vi har väldigt trevligt, jag behöver inte hålla med om allt om han säger, vi kan ändå tävla tillsammans. Ja, då blev det ju ingen artikel. Nej. Men hade det blivit, nej, jag kan inte sitta med den jävla liksom manschauvinister eller vad nu hon skulle få för sig att säga, så att hon bara satt kvar i buren. Vi hade det jättebra, hon var ett väldigt bra stöd också, för hon är också en medial person, så hon vet ju vad fan är det som händer när de här dreven kör igång. Jenny Strömstedt var ju där liksom. Hon har också råkat ut för sånt här. Så jag vill nästan gräta upp i sminken innan vi skulle spela in. För jag var ju helt sådär innan jag skulle in i studion. Och alla de vet vad det är. Är vi offentliga personer råkar ut för den här jävla mobben. Det är ju som medeltiden. Det är nästan så att jag föredrar att man blir utställd på torg och får stenar på sig en timme. Och sen får man plåstra om sig med den här digitala mobbingen. Den är mycket, mycket värre, för den varar längre och den bara håller på och håller på och håller på.
Mm. Ja, men precis. Och allt finns ju kvar och det finns flashback och, liksom, och det är just den anonymiteten och folk triggar varann och det blir så jävla... Det blir så otäckt på något sätt. Jag utan att ta ställning i din fråga, så tycker jag verkligen att just det här med folkdomstolar och den här mobben som går igång är det är fruktansvärt alltså.
Ja visst, och sen så kan det ju också vara liksom snälla människor som egentligen som gör det här. De ser inte liksom vad de går med i. Mm. Alltså det är en internetdomstol och de bara sitter där, jag tycker. Mm. De glömmer bort människan. Sen kan de liksom annars kanske rösta på Vänsterpartiet eller sådär, vara väldigt humana, vill rädda barnen i Gaza och tycker så väldigt mycket om andra människor, men när det väljer att trycka till någon, då jävlar liksom, trycks det till.
Ja, det blir så proportionslöst på något sätt också. Mm. Och oftast är det ju sådana enorma proportioner av en, nu snackar jag inte just om ditt fall, men jag menar generellt när det händer grejer och folk har bestämt sig, så blir det ju otroliga proportioner på en i många ögon egentligen skitsak.
Ja.
Som många människor också har gjort oftast. Det blir så konstigt att folk bara bestämmer sig att, jag vet inte om det handlar om att man tänker att kändisar ska liksom vara övermänniskor, att de inte ska kunna göra fel liksom. Jag tänker lite på det här med politikerna och de här som har, du vet, Toblerone och även underbara, vad heter han, gamla S, Håkan Juholt liksom. Mm. Som också gjorde ett skitmisstag liksom, men liksom är totalt svartmålat sen i många, många år.
Jag blir helt
matt. Vill vi inte ha mänskliga politiker som faktiskt kan göra fel och stå för det? Nej, vi vill ha felfria människor. Men vad fan är en felfri människa?
Vem är felfri?
Ja,
kasta första stenen liksom.
Jag håller helt med om, och det blir lite uppgivet kan jag tycka. Men bortsett från liksom att det var lite kämpigt i Alla mot alla just när det hände, hur upplever du själva upplevelsen av tävlingen Alla mot alla?
Det var skitkul. Mm. Alltså riktigt kul. Alltså jag var ju liksom, jag har ju inte bott i Sverige på 25 år, så jag kände att det här kan bli jobbigt för mig. Så sa jag det till mossan att jag skulle vara med Alla mot alla, och sa hon, ja, det kommer du inte klara. Mm. Ja, men tack för det stödet, mossan. Men hon menar väl det att jag har inte bott i Sverige längre, så jag kan inte. Så att när de frågade mig så sa jag att jag måste sitta i buren med någon som kan Sverige, som vet vem som är Benjamin Ingrosso, Wahlgren-familjen, alla kändes. Jag har inte sett på svensk TV på 25 år. Och så sa jag, geografi, där tar jag allting. Alltså, det kan jag. Så om ni hittar någon person som där, och du vet, vill de först sätta mig med Janne Josefsson? Och då kände jag, nej, där ska jag nog inte sitta. Och jag hade inte sett programmen innan, så jag visste inte att han var liksom lite loser där. Men jag bara kände, nej, två gubbar sitter där. Nej, det ska vi inte göra. Sen hörde Vikingsson av sig och sa, men Lina Thomsgård. Och det hade jag inte hört talas så mycket om henne, liksom, för i och med att jag inte bott i Sverige. Så jag kände inte till någonting. Men sen så hörde jag runt med vänner i Malmö och sånt där, att Lina Thomsgård. Och alla sa, men det här är en supertjej, skitcool. häftiga case att jag åkte upp till Stockholm, vi tog en fika och så började vi spela in. Och det blev riktigt kul.
Ja, jag såg ju din säsong, varje avsnitt du var med i, och jag tycker att ni hade en jävligt fin kemi och kompletterade varandra bra. Ni gick ju bra för er liksom.
Vi gick ju jättebra. Vi slog ju Ola Söderholm och Malin Gelito Persson med massor med poäng. Det var de som senare vann. Mm. Och själv gick vi till kvartsfinal, och menar, hade det inte varit att jag behövde åka tillbaka till Brasilien så kanske jag hade kunnat vinna den och gå till semifinal, men jag ville ju verkligen hem.
Så du la dig?
Nej, det var så att jag la mig, men det var liksom...
Vad är det här för scoop vi får på det?
Nej, men det var så här att den 16 oktober är det min dotters födelsedag. Mm. Och hade vi gått vidare till semifinal så hade det spelats in den 16, där jag missade min dotters 20-årsdag. Det var jag inte så jätteintresserad av att missa. Men det är klart, alltså, när vi förlorade där, alltså, det var inte så att vi medvetet svarade fel på frågorna, men jag sörjde ju inte att vi inte gick vidare, utan jag bara liksom taxi direkt ut från studion till Arlanda och sen flög jag hem. Mm.
Men du, nu ska vi leka en liten lek som jag leker med alla mina gäster, som heter associationsleken, och det går ut på att jag säger ett ord till dig och du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer i ditt huvud när du hör ordet.
Okej.
Mm. Och du får utveckla i flera minuter om du vill.
Ja.
Eller svara.
Vad som dyker upp i skallen liksom.
Exakt, och du får svara snabbt om du vill också. Men det är ju roligare om du utvecklar såklart.
Ja.
Vi kör associationsleken med Brandao. Och första ordet är intervjuer.
Intervjuer, alltså jag jobbar ju själv mycket med det. Så att jag tycker det är väldigt härligt med intervjuer som du och jag sitter. För att jag brukar ju vara på din plats och intervjuar den andra. Och jag gör ju lite som du, jag försöker alltid få den andra att känna sig bekväm. Så att det blir liksom rundsnack i början, bara för att den andra ska bara liksom lugna ner sig och känna att det här är inte farligt. Så intervjuer är något som jag tycker väldigt mycket om.
Mm. Om du ska jämföra att sitta på din stol och min stol då, hur går den jämförelsen?
Men jag tycker du sköter det bra. Du sköter det mycket bra.
Jag fiskade inte efter komplimanger. Jag tänkte mest din... Vad du föredrar? Föredrar du att vara på min plats eller din plats?
Jag föredrar att vara på din plats. Mm. Så är det liksom. Då har man liksom kollen. Nu kan du ställa vilken fråga som helst. I och med att jag är lite frispråk så måste jag liksom hålla i mig. Liksom. Och det är något negativt jag fått med mig efter det här drevet. Att jag är mer på min vakt nu. Jag är inte lika frispråk som tidigare. Så att jag har blivit mindre rolig kanske. Eller sådär. Men det kommer säkert att gå över snart liksom. Men jag är lite mer försiktig, för att ni har skapat ett sånt jävla samhällsklimat i det här landet. Mm. Att det är inte lätt att vara här.
Nej, framförallt inte om man är formad av 25 år i Brasilien.
Och framförallt då i Rio, som är ännu mer fris. Hade varit São Paulo, det är ändå civiliserat. Rio är det frispråkiga staden liksom.
Ja, jag fattar att det blir en krock i dig. Och också tråkigt, för att du stormade ju in i Sverige och blev någon slags frisk fläkt här. Jag vet att du har levt i offentligheten på ett sätt ganska länge, men det var ju senaste åren där du verkligen fick en hype och folk började uppskatta den här färgglada karaktären från Brasilien. Och då känns det tråkigt att det har blivit så att du måste nu lägga band på det här som folk ändå mycket har älskat också.
Ja, precis. Ja, men jag sörjer ju det liksom. Mm. Det är klart att jag är rolig liksom i mina slutna sällskap, men i och med att ni har skapat ett sånt fruktansvärt klimat här i Sverige, så kan man inte göra, man kan inte sitta och vara rolig längre. Mm. För det är någon som säger, han sa det! Så här liksom, mobbingklimat. Men nästa år ska jag nog vara helt tillbaka igen. Mm.
Vi längtar.
Ja.
Mm. Nästa ord är alkohol.
Alkohol, ja. Alkohol är väldigt roligt. Jag fick en fråga i vi hade en sån här quiz i helgen. Då var det liksom, vad föredrar du? Sluta dricka och röka nu och leva tills du är 100. Eller dricka hur mycket du vill, röka hur mycket du vill, dö när du är 70. Och då blev det faktiskt, ja, då blev det 70. Och i mitt fall är det bara om 14 år, så det är väldigt sorgligt att hjärnan är så jävla korkad liksom. Men samtidigt så är det så att väldigt få människor har jag stött på som är 80 bast och lever och har det kul. Mm. Alltså jag tror de där mellan 80 och man nu blir 100, de åren är inte så roliga ändå, så att egentligen är det väl nu som man ska ha roligt.
Men hur ser din relation till alkohol ut? Hur mycket dricker du ungefär?
Alltså i Rio har jag ju nästan slått rekordet i Rio på att inte bara dricka.
Det hade ändå varit något.
Ja, det hade ändå varit det mest i Rio. Jävla. Nej, men det är faktiskt så att de flesta som kommer till Rio, det är ju mycket fest och det är mycket droger. Det finns ju ingen som säger nej till någonting. Allt finns. Så att ska du överleva i den staden så måste du ha disciplin. disciplin. Du måste vara disciplinerad. Och jag har klarat 25 år i Rio utan att gå ner mig. Och det är faktiskt inte många som har gjort det. För många andra, liksom, framförallt utlänningar som kommer dit och Rio så mycket fest och sånt där. Och även journalister och sånt där. Nej, då blir det för mycket av det ena eller det andra som får dra därifrån. Och jag har inte behövt göra det. Men jag har en regel. En dag kan man dricka, inte nästa dag. Mm. Sen kan man dricka igen, inte nästa. Inte dricka två dagar i rad. Och det gör faktiskt att man klarar sig.
Så som mest så blir det varannan dag alltså?
Ja, jag försöker ju få det. Om jag dricker tre dagar i veckan så är jag jättenöjd. Mm. Sen kan det ibland bli fyra. Då är det okej. Okay. Det ska inte vara fem.
Och blir du packad varje gång?
Nej. Alltså, packad blir jag kanske en gång i veckan och sånt där, när Botta Fogo spelar och sånt där. Liksom. Nu tar vi en öl till liksom.
Mm, jag fattar. Ja, intressant. Nästa då. Brandao, alltså namnet tänker jag på.
Mm. Det kommer ju från min före detta fru. Och det är ju ett namn som kommer från Marocko från början i Brand. Sen kom det namnet till Portugal och sen så när de koloniserade Brasilien så blev det ju Brandao. Och då i min före detta frus släkt så blev det ju så att de var ju slavar. Så att då slavägaren heter Brandao, så han döpte alla sina slavar till Brandao. Mm. Och jag känner ju inte till den storyn, utan när vi åkte på kärleksresa, jag och frun där till Portugal, så finns ju Porto Brandao mitt emot Belém, alltså i Lissabon, på andra sidan. Nu åker vi ut och käkar här i Porto Brandao och hyllar Brandao. Så där berättar hon på båten den här storyn. Nej, det är inget namn vi ska hylla, det här är faktiskt en slavägare. Och sorry. Så. Men jag bär mitt Brandao-namn ändå med stolthet.
Ja, och så flyter du in bra i Brasilien också.
Ja, ja visst. Det är härligt, för att då blir det som den här, vad heter hon, Mohammedsson i Sverige. Mm. Liksom. Ja, men han är ju gringo. Han heter Brandao. Wow. Och så ger jag ut böcker även i Portugal. Så blir det som Henrik Brandao Jönsson. Så de blir helt sådär. Det är första frågan jag alltid får i Portugal. Liksom. Men vilka och vem av dina släktingar är från Portugal eller Brasilien? Så jag berättar om frun. Jaha, men har du tagit hennes namn? För att det gör man ju inte. Man tar ju inte fruns namn i Brasilien på det sättet. Så säger jag, men kommer från Sverige, feministiskt land, och vi män, vi kan ta frus namn. Nej, kan ni göra det? Mm. Så att jag vinner ju pluspoäng på det, att jag har tagit min före detta frus namn. Eller hennes namn, och sen att jag behållit det även efter skilsmässan. Mm.
Men du nämnde tidigare att din förra bok hette Saudade.
Yes. Mm.
Och min enda relation till
det. Bra uttal, lär du.
Ja, tack. Men det är faktiskt för att jag vet inte om du vet det, men Håkan Hellström släppte en låt ihop med Hovet för något år sedan som hette Saudade.
Yes.
Och jag älskar den låten, men jag har ju aldrig riktigt fattat vad det betyder. Men jag tror att det betyder skål typ på portugisiska.
Nej. Det är Saudade, är skål.
Okay.
Saudade är det här, alltså det är en speciell känsla som kommer från sjömännen. Det är att liksom man längtar bort och hem hela tiden. Liksom. Som sjöman, så när du väl är på båten och du är långt ute som fan, så, nej, då längtar du hem. Liksom. För fan, jag är här ute i Filippinerna, varmt och klibbigt. Liksom. Nej, nu vill jag hem till Porto. Liksom. Sen när du väl kom hem till Porto, så, nej, fy fan vad tråkigt det är att vara här. Nu vill jag ut igen. Så att det är liksom, det är ett uttryck för den eviga längtan. Och i min bok så handlar det om att, för det är ju migranten i mig som talar, som använder det här ordet Saudade, det är ju att ibland i Rio kan jag ju sakna Sverige. Men det är ju inte att jag saknar mobbing i Sverige eller sånt där. Jag saknar det goda i Sverige. Sen när jag är här, och då har jag varit här i 5 veckor, så nej, då saknar jag Brasilien, det goda Brasilien. Mm. Och det är den här Saudade, är att allt, alltså jag kallar för en skön sorg, för det är liksom, det är ju melankoli i det, för du saknar alltid någonting. Men i mitt liv så har det blivit någonting positivt, det gör att jag alltid längtar efter någonting, det blir aldrig stiltje i mitt liv.
Mm. Så man kan säga att Saudade är en förkortning av gräs, det är alltid grönare på andra sidan.
Ja, precis.
Ja, det är snyggt. Eller hur, nu har vi rätt ut det.
Ja.
För alla svennar där ute. Nästa är Brasilien-VM.
Ja.
På tal om virala klipp och bilder och så finns det ju en legendarisk bild därifrån där det porträtterar då hur Brandao ser ut före VM och hur Brandao ser ut efter VM.
Ja.
Och då är det poängen då att du ser helt nedsupen eller nerknarkad ut efter VM då.
Ja.
Var det någon sanning i att det var ett jävligt hårt VM för dig partymässigt?
Nej, det är det som är liksom, alla vill ju, tror ju det liksom, för att första bilden där, tror det är 9 juni, VM har precis gått igång, jag är så jävla krispig, jag sitter i rutan och bara, och så kommer den här bilden. Och det är få vet ju att den här bilden är ju efter Brasilien har förlorat med 7-1 mot Tyskland i Belo Horizonte. Och jag kommer till studion dagen efter, vi ska prata om detta. Och vet jag, jag hade då skrivit den här boken Gräset är alltid grönare i Brasilien, på tal om gräset. Och jag hade ju haft det här VM:et framför mig flera år, liksom, sett fram emot att nu ska Brasilien äntligen vinna på hemmaplan. 1950 förlorade ju Brasilien VM-finalen på Maracanã, och det blev ju trauma, Maracanazo. Det, liksom, det skulle läkas nu, så jag var helt slut känslomässigt. Så att då sitter, sen så är det också då att det är mitt på dagen, så solen är lite starkare, man ser mer sliten ut. Så jag ser ju ut som jag suttit på ett jävla crackhouse, liksom. Men det är det inte, utan jag är rörd. Jag är liksom, därför är jag röd i ögonen, den här förlusten, och jag har liksom tappat, alltså, allt jag sett fram emot. För att ärligt talat, folk tror inte på detta här, men under VM så vet jag, jobbar ju på DN också, så att på förmiddagen var jag ute och gjorde reportage. Jag gick upp ganska tidigt, liksom 7-8 på morgonen. Iväg gör reportage, och sen var det in i studion, ibland redan klockan 12 på eftermiddagen, ibland klockan 2. Och sen höll man på hela kvällen, så det var ju dubbla pass för mig. Jag var ute en kväll med David Fjell, jag var ute en kväll med Anders Andersson. Och så hade väl en kväll, alltså typ jag var ute med Fredrik Eklund, som var på besök, författaren. Så det var liksom tre kvällar på en månad. Jag har aldrig varit så, ute så lite i Rio. Så det var liksom inte något alkohol eller någonting annat, utan det var bara liksom hårt arbete.
Du nämnde att Brasiliens förlust mot Tyskland skakade om det djupt och knäckte dig. Men om Brasilien möter Sverige i fotboll, vilka hejar du på då?
Alltså, nu hejar jag på Sverige. Mm. Jag har totalt gett upp det brasilianska landslaget. Nu kommer jag liksom, förvisso med ett stort reportage offside nu nästa vecka. Liksom, där jag, för Ancelotti, tränaren från Real Madrid, är ju nu förbundskapten i Brasilien. Så att det finns ett hopp om att Brasilien ska kunna vinna sitt sjätte VM. Men i och med att alla spelarna kom ut som mer eller mindre, 99% av spelarna kom ut som Bolsonaro-supportrar. Redan alltså 2016-2017, så känner jag, nej. Nu tar jag min hand bort från det här landslaget. Det är klart jag stödjer liksom de tidigare spelarna och allt det här. Liksom. Det finns ju, Richarlison är ju inte Bolsonaro-supporter, men han är ju liksom nu 30-någonting, så att frågan om han kan ju inte vara i startelvan. Men jag tyckte det blev så jävla tråkigt, man har en jävla fotbollsspelare, för att de alla uppväxer i fattigdom och blivit svinrika. Och de bara glömmer bort sina rötter. För de vet ju vad Bolsonaro försökt göra med Brasilien. Det blir ju inga rättigheter till de fattiga. Men ändå tänker de inte ut. De tänker bara på sig själva. Nej, vi ska inte betala någon skatt. Och nej, fattiga ska inte få rättigheter. Och sånt där. Jag tycker så vidrigt, så att jag... Och sen är det också att Bolsonaro snudde ju också landslagströjan. Så jag kan inte... Alltså, har du på dig den gula brasilianska landslagströjan i Brasilien, så är det inte det att de tror att du håller på landslaget, utan är att de tror att du är Bolsonaro-anhängare. Alltså Brasiliens före detta president. Så att det är inte så roligt.
Hur känner Richard Ilson för det då?
Att ha på Richard
Ilson? Att ha på sig den tröjan.
Jo, men han gör det för att alla vet ju var han står. Liksom. Mm. Och Ancelotti är ju liksom mot fascism och sånt där, så han vill... Jag har ju träffat honom, vi har pratat om detta. Så att han är ju inte, han stör ju inte Bolsonaro, men som supporter, om ni inte en grabbar tar på sig den tröjan i Rio, då tror folk politik, de tror inte fotboll.
Men det är intressant ändå att så många spelare tar ställning politiskt när man jämför med hur är det i Sverige, där inte en käft yttrar sig politiskt. Liksom.
Nej, ja, men det är för det är så jävla tråkigt. Ja. Folk vågar väl inte få de här jävla mobben över sig. Liksom. Ja. Kommer de gröna spyorna igen? Liksom.
Nej, det är, man har ju önskat genom åren att en sån som Zlatan skulle liksom, ta ställning lite mer frågor. Men han tycker ju inte att idrott och politik ska beblandas.
Och men det är också för att de är först och främst affärsmän. Mm. Och sen är de fotbollsspelare, sen är de människor. De är först och främst affärsmän. Zlatan är ingen fotbollsspelare, är affärsman. Så att han vill liksom inte säga något läge om han är mot SD eller sånt där, för då förlorar han då om köparna.
Just det.
Jag tror det var någon sån här basketsnubbe också i USA. Vi fick en sån fråga, alla mot alla, liksom, som helt plötsligt, som då är jätterepublikan, så fick han fråga, men kan även demokraterna köpa dina skor? Ja, men jag gillar både demokrater och republikaner. Det gör han ju inte alls. Men det handlar om pengar. Så att jag tror att många svenska fotbollsspelare, nej, de vill ha de här reklamkontrakten. De vill inte att något sånt här ska störa. De är fega.
Mm. Ja, återigen, väldigt olika kulturer får man säga. Mm. Men du, nästa ord då. Är du med?
Yes.
Ja, vi säger pengar.
Pengar är viktigt att ha. Alltså det var då när jag råkade ut för att drev, tänkte jag, fan, nu får du inga uppdrag längre, nu blir det fattigt. Så bara tänkte jag, ja, jag kommer jag klara. Mm. Alltså vi har ju många uteliggare precis där jag bor liksom, som jag hälsar på varje morgon och sånt. Och det är ju inget jättekul liv, men samtidigt så ja, uteliggare Rio, alltså det kom, jag skulle aldrig bli uteliggare Rio liksom, men kunna leva utan pengar skulle jag kunna klara. Mm. Så att, men det är ju roligare att ha pengar.
Mm. Har du mycket pengar?
Nej, inte mycket, men jag har i alla fall så att jag kan åka till Sverige en gång om året. Det kostar liksom, nu kostar det flyget, man ska åka liksom i juli. Det är 18 000 liksom. Så här liksom.
Dyrt.
Ja, det är dyrt, ibland 20 000 för jag ska boka om och sånt där. Liksom. Men okay, nu åker jag liksom de tiderna när det är som dyrast.
När är det som billigast?
När som billigast är det i oktober, november.
Vad kan man komma undan med då?
8, 10 000.
Tur och tur.
Tur och tur.
Ja. Fan, det är, jag skulle ju fan vilja åka dit.
Ja, visst.
Ja. Om jag kommer, kan vi hänga då?
Absolut, då går vi ut till min favoritstadsdel, Botafogo. Ja. På Barchanchada.
Kan vi gå på fotboll också?
Absolut.
Fan vad fett alltså. Gå på fotboll i Brasilien är ju drömmen alltså.
Ja.
Ja. Men du, nästa då. Ångest.
Ångest. Ångest är något man har, något som man måste arbeta med. Alla människor har ångest. Det gäller bara att få liksom inte pysa över. Men jag gör ju så med min ångest att jag ser till att jag alltid försöker må så bra som möjligt. Inte ta på mig jobb som jag inte klarar av eller som jag inte vill göra. Ser till att jag inte är stressad. Försöker andas mellan varven. Och så tränar jag 3 dagar i veckan ut och springer. Sånt här hjälper jättemycket.
Mm.
Och så inte för mycket alkohol. Och bra samtal och mycket samtal liksom, alltså alla mina vänner i Rio precis som mina vänner i Sverige är väldigt mycket att vi kan liksom lägga vårt hjärta på bordet och prata. Det är inte någon som sitter där beredd att liksom skjuta eller hugga i ryggen och sånt där. Och ju mer man pratar om sitt inre liv, desto bättre mår man.
Mm. Kokain?
Aldrig.
Aldrig.
Det är faktiskt sant.
Är det helt ärligt?
Det är faktiskt sant. Och folk tror man inte för att liksom, i Rio det finns ju ingen stad där det är så oerhört lättillgängligt. Och billigt och dessutom bra kvalitet. Men jag har sett så många vänner, Nemo, gå ner sig i Rio på kokain. För att liksom, när det väl börjar, det finns ingen väg ut. Det blir mer och mer och mer. Och så jävla kul är det inte. Sen är det ju så att jag är ju en rolig person. Så jag behöver inte kokain. Alltså, det har ju varit så när jag bodde i Malmö. De har frågat mig, vem är din kran? För att de tyckte jag ser så jävla rolig ut. Liksom, nej, jag har ingen kran. Jag är bara liksom, jag har kanske tagit några drinkar och på glatt humör. Så att jag behöver inte kokain och det är jag jävligt glad för.
Men du har provat?
Nej.
Det är otroligt ju.
Ja, det är faktiskt otroligt.
Ja, med tanke på din personlighet och var du bor liksom.
Ja, visst, men jag tror också att det är något sånt där liksom, som hänger kvar från ANT-dagarna i skolan. Liksom, att ta det här, brassen är ju sin sak. Liksom. Men kokain, för man har ju sett de som har börjat med det, sen slutar de inte.
Mm.
Alltså vi har en kompis, nu var son, hamnade i restaurangbranschen. Han var ju 17-18 år. Ja, visst, han blev hooked på 1 år.
Mm.
Det går jätte, och då är han satt i skuld och då måste han gå på behandlingshem och det blir en väldigt dålig start i livet.
Mm.
Så att det är inte rätt väg att gå.
Kärleksrelationer.
Ah.
Hur går det med kärleken?
Ja, det går rätt bra faktiskt.
Yes.
Alltså, nej, eller bra, bra. Alltså, nej, men jag åkte på en jävla nit förra året där, med en väldigt rolig tjej så här. Men vi var ju för olika, alltså en Rio-tjej då. Lite golddigger-varning på henne också där, så att hon jobbade inte utan hon ville bara ut och ha kul hela tiden. Det var ju roligt så länge det var roligt, men sen gick det inte riktigt att fortsätta.
Mm. Men dejtar du eller?
Alltså nej, jag har inte dejtat nu när jag varit i Sverige, men det är ju många tjejer hör jag av sig och det är jag tacksam för.
Du går hem i rutan som man säger.
Nej, men det är ju roligt så här, men samtidigt är det också jobbigt för att herregud, sen försvinner jag till Rio, så är jag borta till Rio.
Mm.
Och så har det också varit så liksom med förra Rio-tjejen att hon tycker att jag reser för mycket, för det är inte bara det att jag är i Sverige 2 månader om året, det är också det, helt plötsligt så är jag i Mexiko 3 veckor, jag är i Panama, jag är i Costa Rica, så här, så att och tjejer i Brasilien, de litar ju inte på män, de är rätta då, liksom, de brasilianska männen, för att när mannen lämnar hemmet och ut och reser så händer det saker. Liksom. Så gör det ju inte när vi svenska killar är mer liksom, pålitliga. Så att, då har jag fått så mycket kritik att ja, men du reser för mycket, vad gör du på dina resor? De tror alltid att det är nöjen, de fattar inte att jag är ute och jobbar liksom. Så att det är också svårt att få relationerna i Brasilien att fungera där, för att jag liksom varken, det är lite så att jag har hamnat lite mellan två stolar, för att i Brasilien reser jag för mycket och när jag kommer till Sverige, jag sen åker tillbaka till Brasilien, så att ingen av tjejerna vill liksom satsa riktigt på mig.
Så brasilianska kvinnor utgår ifrån att män som reser mycket jobbet är otrogna?
Ja.
Ja. Fan vad sorgligt alltså.
Ja.
Men hur är det för dig då, om vi ska vara helt ärliga? Är du formad av den brasilianska mansmentaliteten att vara lite fri i relationer, eller är du monogam?
Alltså jag har nu smittats av det brasilianska. Mm. Alltså en kyss i natten skadar ingen liksom.
Låter som en boktitel.
Ja. Alltså så, men det är ingenting jag jagar och sånt där. Men det beror också på vilken relation man har liksom. Så när jag var gift var jag väldigt trogen liksom. Men ja, det beror på. Men jag, det är ingenting jag jagar liksom. Och jag vill ju själv inte liksom att tjejen ska vara otrogen och sånt där. Men har inte heller liksom jättestor. Jag har ju förstått att människan vill, det finns ju många saker som händer i oss. Mm. Och ibland så är det en fest och så, jag tror liksom förra tjejen, ja det kanske var någon kväll där hon var väldigt barfull, hon kom hem till mig och hon var lite blyg eller så här. Jag visste kanske det hänt någonting dagen innan. Men då frågar man inte liksom, för att det är när du frågar och får reda på detta att tjejen har varit med någon annan, det är då svartsjukan kommer in eller någonting annat. Och så bara liksom, låt tränga bort det, vi människor.
En tyst överenskommelse.
Ja, något sånt.
Mm. Fan, intressant ändå. Alltså, hur jo, men jag tycker att det, alltså, det finns en poäng i det om det är lika och åt båda håll. Men jag tror att många män vill ju verkligen ha kakan och äta den och tycker att det är okej om man själv gör det. Men när kvinnan gör det, då jävlar blir det hus i helvete. Och, ja. Och då blir det ju inte så snyggt på något sätt.
Nej, det är så snyggt. Och i Brasilien så är det ju så här att män kan ju ta med sina älskarinnor på en fest. Mm. Och presentera henne. Ja, det här är Sandra eller Rebecca eller vad hon nu heter liksom. Kvinnor har ju också älskare liksom, men det är ju lika mycket utrett på den kvinnliga sidan som på den manliga. Men de kan inte ta med sina älskare på fest.
Mm.
Det är mer, alltså, man täcker det, man skryter inte om det. Alltså en kvinna kan få berätta för sin närmsta väninna. Ja, jo, jag har en ny älskare nu. Wow, han är helt fantastisk. Lalala, men det är liksom mer skönt. Medan män kan skryta om det, där har vi skillnaden. Men själva otroheten är det ju ingen skillnad på. Kvinnor är lika otrogna i Brasilien som män.
Mm. Drömmar och framtid.
Yes!
Mm, vad har vi i agendan?
Vad har vi i agendan? Ja, men nu håller jag på att skriva på en ny bok. Och det blir ju liksom... den är lite uppförsbacke på den. Och så har jag en annan bok på gång. Så att det kommer väl någon bok någon gång. Men jag har ju kommit ur det här då, också tack vare drivet. Att innan har jag haft sån jävla... Fan vad jag har producerat alltså. Jag gav ut min första bok 2010. Jag har gett ut... Fem böcker på 14 år. Liksom. Och de sista två riktigt bra blivit sålda till Portugal. Så här. Så att, jag har liksom nästan producerat i för högt tempo. Så att nu har jag ingen deadline på det jag skriver nu. Utan det får komma när det kommer. Och sen så är det mycket fokus fortfarande på Dagens Nyheter. Resa runt i Latinamerika. Nu är det ju val i Chile i år. Det här FN-miljömötet COP30 i Belém. Det är första gången man ska ha ett miljömöte. FN ska ha miljömöte i Amazonas. Det kommer bli jävligt spännande. Så det blir fokus på sådana saker.
Mm. Fan vad mysigt. Vilket del av drömliv du lever.
Ja, men ärligt talat ska jag inte klaga. Liksom. Även om man ibland får betala priset också. Då.
Ja. Men man behöver gå på några nitar ibland för att liksom kanske börja uppskatta den sköna tillvaron man har. Liksom.
Jo.
Du, vi ska, innan vi signar ut för idag, beta av lite snabbfrågor också.
Jaha!
Är du med?
Yes!
Paradrätt.
Ah, vad fan. Paradrätt. Svamprisotto.
Vad missbrukar du?
Smygröker.
Mest kontroversiella åsikt. Det är kul att jag har den som stående fråga med tanke på ditt drev liksom.
Ja, men jag har ju inte den åsikten. Vad är någonting jag bara sa liksom?
Nej, men kul att den är med.
Kontroversiella åsikt. Vad fan är det någonting?
Det vågar du inte säga längre kan jag säga.
Nej, det vågar jag inte. Nej.
Jag misstänkte en pass på den. Det gör jag inte om liksom. Vad skulle du göra om du fick en skattad miljon?
Om jag fick en miljon kronor?
Mm, skattat och klart.
Skattat och klart. Ja, men då skulle jag resa jorden runt med mina vänner.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
jag tycker jag har för lite tålamod. Mm. Jag ska inte tända till så snabbt liksom.
Ja, det är fan, alltså, du är ju glad och härlig och så här, men man får ändå känslan av att du kan bli fruktansvärt jävla arg och mörk också.
Ja, jag kan inte mörk, men arg. Alltså, jag har min dotter klagat på liksom, under hennes uppväxt har det varit så att jag slatt liksom näven och bara, fan är detta? Ställ glas. Alltså, helt i onödan har jag liksom höjt tonen, liksom aldrig använt våld, men det där vill jag ju bli av med. Liksom.
Du tänder till liksom.
Jag tänder till, precis.
Mm. Ångesttrigger.
Ångesttrigger. Fan kan det vara? Jag åker till Sverige, nej.
Men det är bra svar ändå. Ja. Nej, efter 5 veckor i Sverige, det är bra.
Ja, men precis någonstans där liksom, när man ser de här som stackarna som joggar på Norra Mälarstrand.
Ja.
Och de bara joggar och joggar och joggar. Man ser i ögonen att de här människorna mår inte bra.
Mm.
Hade de inte joggat så hade de antagligen tagit sina liv. Alltså det är det sista de gör. Alltså det är... Åh, stackare.
När grät du senast?
Det var nu igår.
Jaså, varför?
Ja, vad var det? När jag blir rörd av någonting.
Mm.
Det hade nog med min dotter att göra.
Vad lägger du mest pengar på?
Restauranger.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha 2 svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Offentliga bilden, men folk tycker nog att han verkar vara en skön typ. Något sånt där spretig. Skön spretig typ. Mina polare säger nu liksom, nu fan, nu överdriver Jönsson igen, va? Han överdriver.
Att du är en kryddare?
Ja, men det är en krydda. Det kryddar som fan alltså.
Jag kan tänka mig att du gillar att krydda en bra story för att få effekt, eller hur?
Ja, men det var något sånt där. Var det inte Fredrik Wikelsson som skrev i EFNs, det här magasinets Skift, nu att den bästa storyn, den ska vara till 70% sann.
Mm.
För att du ska skava bort det andra. Och så då blir det bra. För tar du med allt. Nej, det blir ingen bra story. Men tar du bort 30% och rättar till lite så blir det en bra story.
Konstnärlig frihet.
Konstnärlig frihet.
Ja, nej, men jag håller med. Vad fan, det är ju effekten som är det viktiga.
Ja, men precis.
Inte sanningshalten. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Shit. Nej, alltså jag har ju stor förståelse för mänskligheten liksom, va? Men jag har ju svårt, alltså nu när jag varit i Stockholm, jag ser de här ångestmänniskorna, alltså det är bra att man tränar, jag tränar ju själv 3 dagar i veckan, men det här liksom bara tränar hela tiden och ser inte ut att ha någon glädje i det.
Mm.
Alltså det är en sak att man måste, alltså hade inte jag tränat så hade jag inte kunnat liksom festa 3 dagar i veckan liksom. Jag måste göra det liksom, men de här, de ser helt, de festar inte heller, liksom bara springer. Det har varit lite svårt att förstå. Sen har, men så har jag svårt att förstå också att alltså jag tycker att Sverige, jag håller på att läsa den här boken med Katarina Barling, liksom att Sverige är världens mest protestantiska land. Vi tror att vi är så fria och vi har inte med religion att göra och vi är sekulära och vi är så jävla moderna och sånt. Det är vi inte alls. Vi är ett jävla extremistland.
Mm.
Det finns liksom inget annat land i världen där man placerar sina gamlingar på hem och sånt där, så fortsätter livet. Utan vi har liksom skapat något väldigt effektivt och bra, men det är inte så mänskligt. Och att folk i Sverige inte har insett det tycker jag är helt otroligt. Liksom, intelligenta människor inte fattar att det är vi som sticker ut. Det är vi som är de konstiga. Det är de andra som är majoriteten. Och den poletten har inte trillat ner så många svenskar.
Du, Henrik Brandao Jönsson. Vi är i mål.
Wow!
Mm, hur kändes det här?
Det känns väldigt, väldigt bra.
Mm. Fan vad härligt. Och jag är superglad över att vi fick till det här till slut. För att jag vet ju om att du är mycket på resande fot. Och att när du väl är i Sverige så är du ganska fullbokad. Så att jag är väldigt tacksam för det här.
Ja, tack själv. Och det här är ju så första gången jag pratar om det här. Sen vad som hände förra året. Så jag tyckte det gick ändå ganska bra.
Det tycker jag att det gjorde. Och det var faktiskt väldigt fint. Och en ära att du valde att göra det hos mig. Så jag känner mig tacksam över det också. Du, må väl och sköt om dig.
Detsamma.
Som vi har ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har ska snacka.